God middag, god middag, eller god kväll, eller god morgon, eller god natt, eller var ni nu än befinner er i tiden. Välkomna till Bladets handbollspodd, EM special. Där lät det som det knäppte stupen en ork där, eller? Nej.
Nej, det var redan, alltså, den är redan klar. Alltså, den är redan tyst.
Ja, ja, men härligt. Där hörde ni vår gäst då, Per Johansson. Som är på plats i Spanien faktiskt. Så här nu när EM ska dra igång. På lite semester. Vi har fått här i försnacket en liten känsla för vilket liv du lever nu, Per. Eller i detta nu i varje fall. Du är i Spanien. Vi fick skjuta lite på ska vi säga, avkasttiden för det här, den här podden. Varför det?
Jag brukar ha alltså, lite längre lunch mellan 1 och halv 4 och då tyckte jag väl att 3 kom lite för tidigt. Och det intressanta är i det här att jag sitter faktiskt med hatt på mig, som man ju kan göra i Spanien. Men grejen är att det är Johan Zanottis hatt.
Ja,
och det finns en, ja, det är faktiskt. För att han och Dragan Adzic som är Budućnost tränare, Dejan Peric bland annat och Dragan Jokic, de var på en föreläsning för något år sedan. Eller hade föreläsningar i Serbien. Och då glömde Johan sin hatt efter det symposiet. Och då tog Dragan med den hem till Podgorica. Och när jag var i Podgorica så bad Dragan mig lämna den hatten till Johan när jag träffade honom. Han vet ju att vi känner varandra. Men då tog jag med den till Spanien och har ännu inte lämnat tillbaka den. Så att i den här lite längre lunchen idag så satt jag med hans hatt. Så jag vet inte om han har ganska mycket hattar i och för sig. Men den tänker jag nog behålla så. Så det tar han ju reda på nu då.
Då är den svettig och god när han får den.
Ja, eller om man ens får den. Jag tror inte han får den.
Efter en lång lunch på semester i Spanien. Kan man säga att du är glad i hatten, Per?
Ja, det är jag. Jag är glad i hatten. Men jag är ju ändå i en absolut form för att prata mer en timme. Det gör jag. Men jag är mätt och har druckit lite sangria. Det får jag tillstå. Ja. Som sig bör, kanske.
Ja. Jag hörde bara någonting om en hel kanna sangria. Men du var ju inte ensam om det.
Nej, men det var innan sändningen startade.
Jo, det hoppas
jag. Nej, den har vi delat. Det har vi delat på. Jag och min fest med här faktiskt. Och tycker jag ska sätta mig ner. Jag tycker att det låter ansvarig när jag går omkring här. Men då sätter jag mig ner.
Du har en regissör, eller en soufflör, eller vad det heter.
En soufflör.
Ja, regissör är någonting annat. Det är ju mer Robin som är det för den här podden. Vi frågade hur länge du ska vara i Spanien och det vet du inte.
Nej, men vi har ju haft ganska hektiskt i november och december och jobbat ganska många dagar och många timmar, så att jag har väl inte så där jättemycket officiella uppdrag på Montenegro under januari, så att då tar vi lite grann dagen som den kommer, så att det kan ju också vara skönt i någon form av kontrast till ett VM. Och VM förbereds över 30 dagar, så är det ju ganska skönt att försöka samla lite kraft och på lite olika sätt och så. Sen ska vi spela OS-kval i mars, så att jag blir inte här till mars, det blir jag inte. Men det passar på ändå och ladda lite så. Så då är väl det här en ganska bra miljö, jag vill säga.
Och kan väl njuta av då att ni tog ett OS-kvalet? Annars har du fått lite jobb nu kanske?
Ja, det tror jag nog. Jag är jättenöjd med vårt mästerskap faktiskt. Jag brukar ju sådär vara ganska kritiskt överhuvudtaget om saker och ting med prestationer. Men vi gjorde faktiskt ett riktigt, riktigt bra mästerskap. Jag tror inte jag har varit så här nöjd efter ett mästerskap sedan 2010 när vi tog silver med Sverige faktiskt. Och det kände jag faktiskt redan direkt. Så att det var mer smak faktiskt. Vi blev rånade på semifinalen där i matchen mot Spanien. Annars så hade vi kunnat ta det. Men det var en stenstark femteplats. Och deras bästa prestation i VM.
Rätt gött att slå Sverige med, va?
Ja, fast det blir ju
Du var himla snäll där i sändningen efter. Men jag tänkte att innerst inne tycker han är det skönare när han säger.
Ja, fast jag mötte dem tre gånger, eller vi mötte dem tre gånger, det var förra året, så var ju liksom det ett avslutat kapitel. Det som var speciellt nu var ju att det var en ohyggligt viktig match för båda lagarna. Sverige mot semi och vi mot en OS-kvalplats. Så att det var, Men faktum är att man tänker inte så mycket på det när man väl är där. Det är väl kanske att man försöker vara lite mer balanserad efter när man har vunnit. Det är ju inte springa runt som en hoppjärka på det. Men det, nu företräder jag ju dem och sådär. Men samtidigt så har jag jättemånga spelare i Sverige som jag ju har hade under min period. Och också många av de här yngre spelarna som nu börjar ta mycket plats var ju också de som var knappt torra bakom öronen då, men som var väldigt stora talanger, och ja, Lindblom, Anna Lagerqvist och annat, och med flera där som liksom var på gång i slutet av min era där, så att det finns ju många kopplingar till dem, så det finns väl en respekt för det såklart.
Man kan ju bli avundsjuk på dig, Per, när du sitter där nere i Spanien, men du och andra, eller så att säga, jag ska inte säga du Per där, för andra var i fall kanske här, mer här hemma är säkert avundsjuka på mig och Robin som ska få bevaka ett hemma igen. Eller hur, Robin?
Ja, jag hade gärna varit i Spanien också.
Ja. Jo, men det är inte synd om oss, menar jag, så här. Nej. När EM ska dra igång och i Sverige och allt.
Nej, för fan.
Ska vi gå till näringarna?
Mm. Det tycker jag.
Vi gör det vanliga, vi kör som vi brukar göra. Det har väl varit Per eller Frändesjö som har varit med på det här. Att vi tar in en expert och sen kör vi igenom hela EM från och tippar. Låter experten tippa hela EM. Och så kommer jag och Robin också med lite inspel och lite följdfrågor och så. Så, take it away, Robin.
Då börjar vi med grupp C. Nej, grupp A.
C,
grupp A, Balkangruppen. Kroatien, Vitryssland, Montenegro, Serbien. Belarus, ska man kanske säga nu för tiden, med Vitryssland. Här tänker man ju, Per, att Kroatien kommer vinna gruppen lätt. Gör de det då?
Nej, jag tror inte de gör det. Nu har jag ju Vitryssland som en av mina, vad kallas det? Alltså,
Dark Horse,
ja. Och jag har faktiskt tippat dem som att de vinner den här gruppen. Och varför jag gjort det? För att de har haft några år, hade en jättefin generation som nu de börjar få lite betalt för. Tungt skytte, riktigt bra linjespelare, Karalek, bra kanter och Svetchov som är en väldigt slipad coach. Lite frågetecken på målvaktssidan, men jag tror att tidigt i en turnering, och det har de också visat i några mästerskap, även om de kanske kroknar till slut, så håller jag dem faktiskt som etta före Kroatien då, som ju är det laget som har abonnerat på mest semifinaler de sista 10 åren. En del nya spelare, väldigt kontroversiellt nu kring Kärvar igen, som det alltid är.
Men ja, vad hade han nu sagt? Var det något halvt rasistiskt eller vad var det?
Ja, det får man ju säga. Om man kallar någon för svarting idag så får man väl definitivt säga att de mötte ju Qatar. Det var en timeout som ju kablades ut lite över höger och vänster, så att det är klart att det var ju inte...
Nej, det var inte halvt rasistiskt. Det var rasistiskt.
Nej, det är väl uttryck som man inte ska överhuvudtaget använda. Då, det får man väl säga. Och sen har han ju ett lag som är han har ju några spelare, Sindrić bland annat, Ösyn, mål i Barcelona, Dovnak kanske på utförslöpa, men en fantastisk spelare. Har ju en jättespännande spelare i Selle som heter Saras som har gjort en massa mål, och överhuvudtaget är det ju, Kroatien är ju nästan alltid i semifinal. Och är ju, oavsett om jag tippar Vitryssland först, så är ju de en stark kandidat till att ta sig till en semifinal. Så är det.
Montenegro, tänker man att någon gång, de är lite, för mig påminner om Montenegro om Makedonien. Jag tänker, när ska det vara dags? Men det är inte dags nu heller.
Nej, det tror jag nog inte att det är. Men däremot så har man ju fått ett jättelyft med Roganovic. Väldigt omtyckt, och framförallt genom att han är ju från Montenegro, men också är ju har ju varit i Sverige i 15 år. Jag tror att den balansen tror jag passar otroligt bra där nere. Och han hade ju jättetuff start med kryss mot Färöarna hemma, men sen så slog de ju Danmark i ett fullsatt Sportske Center Moratza där nere, alltså när det verkligen kokade där nere, och fick ju verkligen luft under vingarna där. Han skulle ju behöva exempelvis Borosan, som är ju den kanske den absolut största spelaren i Montenegro just nu, men har ju inte spelat där på 14 månader. Fick sin försvarsspelare Simovic skadad. Tufft för honom. Så att jag tror inte att de kommer att gå vidare. Det tror jag inte. Men samtidigt, om man skulle titta på gruppen då. Man ser, okej, om vi överskattar Vitryssland nu, kanske Kroatien går ju vidare såklart. Så har, det är klart att man har en chans. För att ha, kan man slå Danmark, om en hemma då, så finns det ju kvalitet. Det gör vi. Absolut.
Simic har man inte sett så mycket som man gjorde förra åren. Men hur viktig är han?
Ja, han är jätteviktig. Simic med du?
Ja.
Ja, han är jätteviktig. Den är, alltså, den är jättestor där nere. Och är ju någon som de förlitar sig på. Har ju bland annat den här Danmarksmatchen med 6000 i morgon. Så var han ju liksom kungen. Och det här man spelar ut hela sitt register som ja, du har sett 100 gånger. Liksom. Och det är klart, där nere är han ju största av dem som spelar nu. Och det är klart, stänger han i två matcher som man kan göra, så har ju de ju chans. För att den gruppen är inte så där superstark då. Det är den ju faktiskt inte, med tanke på att Serbien inte har rosat marknaden speciellt mycket heller. Och ett relativt profilsvagt lag, för att säga. Och med en massa konflikter och byten av tränare till höger och vänster. Så att målvakterna är ju alltid viktiga. Så att det är klart att Montenegro har en chans. Men jag tippar dem som trea. Jag tippar dem före Serbien. Jag tror att Serbien blir sist. Mm.
Ja, vad är det med Serbien ändå? Det finns ju ändå tradition och så. Du har ju, du som har varit... ja, du är ju lite Balkan, Per. Och det snackas ju alltid om det här. Det är tränarbyten och det är schismer och det är mycket politik och så. Är det värre i Serbien än i de andra Balkanländerna?
Nu ska jag inte prata för hela Balkan. Men just den här nyckfullheten som finns i Serbien. Att man vet att Serbien vilken dag som helst i veckan, var som helst, kan slå vem som helst. Och sen förlora med 12-15 mål mot vem som helst. Det är väl... Det är klart att det är någonting i den kulturen som är där just nu, att man aldrig riktigt vet. För alla de här genomgångarna, varje gång man ska gå igenom Serbien, så ser du, alltså får de till det och allt på plats, så är det ju något helt fantastiskt. Men de får ju inte så ofta längre till det på här sidan, Serbien. Och nu är det Perunicic som leder det och gjorde det tillsammans med Jovanovic, också en gammal storspelare. Men nu fick han ett textmeddelande per Onusic Jovanovic och fick inte vara kvar som assistent, och så blev det en konflikt kring det och hit och dit. Och sen är de inte så där jättestarka heller. De har inte så jättebra lag på pappret heller och har gjort usla träningsresultat i alla fall de sista två träningsmatcherna jag gjorde. Förlorade med massa mål.
Så det är väl det de är. Ja, det är väl det att nu har de, innan har vi kanske tyckt då att på pappret ett bra lag och så får de inte ihop det och så är det några som strejkar eller någonting. Men nu, det kan jag hålla med dig, nu har de ju knappt ett bra lag på pappret heller.
Nej, inte vad man är van med, det får jag hålla med om. Nej, det tycker jag inte de har faktiskt, om man tittar. Det är att en skada på han, Milo, svårt efternamn.
Savlic.
Ja, från Berlin. Och
målvakterna.
Och sådär, ja. Och det var ju faktiskt en av de bästa målvakterna där. Så att det är ju också en tuff skada. Men i övrigt är det inte så... Det ser inte så starkt ut, eller?
Nej.
Bara för att sticka mellan, det är ju Balkangruppen. Men det här är ju faktiskt, tror det är första gången, jo det är det, som alla Balkanländerna, inte Kosovo då om vi ska räkna in dem. Men annars, alla gamla ex-jugoslaviska länder är med i ett mästerskap. Bosnien är ju med, första EM var med i VM 2015, då tror jag inte, det var Montenegro eller Makedonien som fattades, saknades. Ja. Men det känns, alltså, inget av dem, jag håller med Kroatien som vanligt då, aspirerar på en semifinalplats, men Makedonien känns ju inte, nu ska vi inte föregå dem, va? Men det känns inte som de här Balkanländerna. Det kommer inte att bli deras EM, sen får vi se vad Kroatien är. Men Kroatien känns ju inte kanske bättre än tidigare. Makedonien gör ju inte det, med, tycker jag i alla fall, utan att ha lyssnat vad du säger om dem. Och Bosnien ska väl inte kunna göra någonting i den gruppen och så vidare. Serbien har vi dissat nu och Montenegro mycket skador och så.
Ja, men det är ändå så att den sidan som Kroatien är på är mycket sämre. Alltså det är en jätteskillnad. Sen är det kanske bästa laget som jag tycker är ruskigt bra och har ett ruskigt bra material, som vi kommer till senare, det är ju Slovenien som håller jättehög klass. Alltså, men de är ju också på den sidan och de liksom förhöjer ju den sidan med Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Slovenien. Och jag tror att hade Slovenien varit på den här sidan vi pratar om nu, så övertygade de att de hade kunnat vara en finalkandidat faktiskt.
Mm. Ja. Bra. Och den här gruppen då drar ju igång då ikväll, torsdag, när EM småstartar, eller startar om man nu ska uttrycka det. Grupp A och grupp C, men vi som spelas i Österrike respektive Trondheim. Men vi går vidare med grupp B då, va?
Mm.
Och då har vi ju Tjeckien, Österrike, Nordmakedonien och Ukraina. Den spelas i Wien. Vad säger du om den, Per?
Ja, den är vidöppen på det sättet att det är tre lag som gör upp om de två platserna. Jag tror att Ukraina blir fyra trots att Amaro Strutko som leder Champions League skytteliga är gruppens klart svagaste lag och också väldigt svaga resultat i träningsmatcherna. Sen är det Österrike, Makedonien, Tjeckien inte så där jättelätt att skilja åt faktiskt. Jag har Österrike som etta. Mycket på grund av hemmaplan, inte så mycket mer egentligen. Har ju en superstjärna i Billyk i Kiel och har en väldigt populär coach faktiskt, en Pajovic, som de gillar vet jag.
Slovén.
Tittar man på laget i sig så är det ganska profilsvagt, inte så många spelare i stora klubbar, men har ändå Weber, notoriskt målskytt som har, nu är han i Nordholm, men har ju liksom sprutat in mål i Bundesliga och en skaplig högernia och så har de Portos målvakt, det är han väl från Bauer tror jag. Jag tror han sa stort Porto. Men hemmaplan och det här så har jag dem som etta. Utmanas av Makedonien som ofta är ju starka tidigt i turneringen. Och vinner väl kanske den här gruppen på grund av det. Men spelar ju med grym passion med Lassarov och sådär. Minus på dem är att de orkar ju sällan hela vägen. Men har ju några riktiga vassa spelare. Lassarov håller fortfarande. Mannarskov är ju grym kantspelare från Vesperen, Stoilov, Kuberna, linjespelaren. Så att de har ju väldigt mycket passion i sitt lag och är oftast bra tidigt. Oklart om de ska vara etta, två eller trea. Trea Tjeckien har faktiskt tagit en hel del skalper de senaste åren. Går alltid under radarn, också ganska profilsvagt. Men har däremot en grym mittnia som jag tyckte var bra sist. Vad heter han? Strahala tror han heter.
Det var ju skyttekungen.
Ja, och var grym här när de gjorde. De gick väl till kvartsfinal här för om det var två år sedan tror jag det var. Eller om det var förra året.
Jag tror det var EM två år sedan.
Det var två år sedan. Lite intressant koppling till Sverige då. Daniel Kube som var idrott. Ja, kanske en av de bättre utlänningar som har varit i svenska ligan någonsin. Leder ju dem och sådär. Så att, kommer ju inte komma någon vart. Men kan lika gärna vinna den gruppen som Makedonien och Österrike gör. Men Österrike tror jag ändå på hemmaplan vinner de.
Den är inte bara öppen, den är rätt kass den gruppen. Om man nu får uttrycka det.
Ja, det är ju kanske den kvalitativt sämsta gruppen. Är det nog faktiskt på förhand.
Mm. Jag har en rent egoistisk fråga här om Tjeckien. Kasparek Stanislav, hur mycket mål kommer han att göra?
Det vet jag inte. Jag har inte riktigt koll på hur han går i Seged nu, men snittar ju en 5-6 mål i landslaget tror jag i alla fall. Och det är ju en spelare som måste vara bra där. Samma mittnian som vi nämnde. Det är ju två spelare som måste vara bra. Baba kanske också som är i samma position som vad heter han? Strahala tror han heter.
Ja,
så de har ju några där som måste liksom. Galia är ju fortfarande kvar. RIK Martin Galia, 40 år. Spelar ju någon mittenklubb i Polen, men kan ju också stänga utan pickskydd också och sådär fortfarande. Så att,
kör han utan?
Ja, det gör han. Men det är lite som Simic i Montenegro. Så kan de få med han kan ju göra 20 räddningar när som helst mot vem som helst fortfarande tror jag. Så att, man var bra för två år sedan. Jag är inte osäker om det var två år sedan, men var riktigt vassa faktiskt. Fick ihop det. Och det är inte alltid att de lagarna har spelare i de absolut största klubbarna behöver vara de som vinner grupper. Utan det. Jag tycker Tjeckien har en god trend faktiskt.
De har ju Horak i Kiel på talen. Ja, klubbar det faktiskt. Så.
Men det är väl de tre som vi har nämnt här som är i stora klubbar. Det är ju egentligen de enda tre som vi nämnde nu. Sen är det ju Kober, Aue, Hemstetten och Bajamari i Rumänien. Så det är, liksom, det är ju det är de tre som har klubbnamn bakom sig.
Ristovski i Makedonien har alltid varit en favorit hos mig. Men sen tycker man alltid, sen är han aldrig speciellt bra när det väl gäller. Men han har väl haft en rätt syfsad höst. Han hade. Är han, liksom, är han bättre nu än vad han har varit på länge?
Alltså, nu är ju Portugal på gång med klubbanbollen och, liksom, och det är klart att det var en jättevärvning när han hamnade i Benfica och sådär. Nu kan jag inte säga att jag har någon jättesuperkoll på hur han har spelat den här säsongen, men han dalar ju ändå på något sätt i klubblovar får jag säga, men det vet jag faktiskt inte. Men det är lite samma där som Gallia, det är liksom det är... Det finns inte så mycket nyanser, inte på Simic heller. Liksom, har man dagen så är det 20 räddningar och det är samma på han också. Det är en målvakt som kan fullständigt stänga om man har dem. Så att det är väl lite på alla de tre lag, eller de lagen vi nämnde här nu. Och två lag i den här gruppen som har den typen av målvakt som kanske inte är superstabila men som har grym potential att ha dem. Om man säger så.
Fiskar du efter fantasy-tips, Robin, eller?
Ja,
det är ett fantasylag.
Lite då och då tänkte jag att jag gör små punkter.
Ja, det får du göra. Jag kände som frågorna landade lite där.
Ja, men det är ändå en...
Man får utnyttja när tillfället ges.
Ja, absolut.
Ja, ska vi gå vidare med grupp C? Det gör vi, va?
Skulle vi kunna göra.
Spanien, Tyskland, Lettland, Nederländerna. Och då hade nog till och med jag kunnat tippa de två lagen som skulle gå vidare.
Ja, här är det nog ganska klart. Men jag tycker dessutom att Spanien är överlägsna favoriter i den här gruppen. Jag vill säga som så här, att utan att föregå så mycket, men om man tittar på Spanien och Danmark exempelvis, så är ju också Spanien har ju ett fantastiskt rutinerat lag med oerhört många spelare som är, kan tyckas kanske ålderstigna, och det är väl kanske det som kan vara minuset för dem, de är mätta och sådär, det tror jag inte när det är OS-år snart i och för sig, men de har ju ett ruskigt komplett lag. Den är jag också väldigt jag tycker jag gillar han Ribera, deras coach, jag tycker han är taktisk, jag tycker han har en riktigt, riktigt bra coach. Och tog ju guld förra året och silver för 2 år sedan och har ju ett komplett lag och är ju för mig inte en given finalkandidat. Eller jag har dem som finallag helt enkelt. Och de har alla typer av spelare. De har ett väldigt tydligt spansk idé. Både vad det gäller att spela försvar och anfall och sådär. Så att ålderstigna frågetecken. Ja, kanske. Men knappast ett OS-år, det tror jag inte.
Ja.
Det kanske. Tyskland igen, otroligt mycket skador. Wiede, Weinhold, Semper, Ernst, Sutton, jag tror att det är fler spelare. Men Tyskland har ju också en egenskap att alltid ha mycket, en egenskap vet jag inte det, men alltid ha mycket skador. Hade det förra året, hade det för 2 år sedan. Men är ju, och det skrev jag faktiskt som plus på dem, att de är oftast bra när de har mycket skador.
Klassiskt EM 2016 när de vann.
Ja, helt osannolik matchvinnare i Kai Häfner exempelvis, som var väl 3., 4., 5 höger nia. Och nu har ju Johannes Bitter någonstans, som jag trodde var ute, målvakten, haft en riktigt bra säsong faktiskt. Och Wolf som kan ju inte bara stänga utan kan ju fullständigt spika igen. Wolf är väl den som kan spika igen lika mycket som Sterby kan i sina bästa dagar. Så att riktigt bra kanter i Gensheimer och Reichmann, och så har fortfarande ett bra lag, men jävla eloge för att de har alltid väldigt mycket skador men gör mycket väldigt bra resultat, får man säga.
Så får vi se om de kan få spela lika tufft som de kanske hade en fördel av hemmaplan senast.
Ja,
utan att det gick hela vägen.
Och det får de ju säkert inte göra, men ja, blir tvåa här. Lettland blir trea. Har ju Christo Pans, som man kan säga är en väldigt speciell handbollsspelare. 2,15 nästan tror jag. Och har ju Bari Vardar och såklart burit Lettland oavsett vad de har försökt göra mot honom. Så, så är ju han det stora plusset, den enda superstjärnan de har. Men också att laget slog Slovenien i EM-kvalet är ju också någonting som jag tror att de kan rida lite grann vidare på. Men sen i övrigt så är det ju ganska skralt med spelare där som har varit på den här nivån. Tills förut, även om de har en Versakov kanske då, men det är inte så många. Holland 4. Holland. En playmaker som spelar Toulouse som heter Luke Steins som inte är så dum, men blir ju 3 eller 4 här. De här två möttes i EM-kvalet och då vann de varsin match. Så att, men en av de kanske mest klara grupperna på förhand, kan man väl säga.
Absolut. Vi går vidare med grupp D som då spelas i Trondheim och den också i Trondheim. Det är ju två grupper där av någon anledning. Vi har ju Norge då. Och vi har Frankrike, vi har Portugal och vi har Bosnien.
Det kan ju faktiskt det vara finalen. Det skulle det kunna vara. Alltså det är ganska tufft att värdera vilka som går till final. Men Norge och Frankrike skulle kunna vara finalen. Det är ju absolut de två som gör upp om det här. Jag tippar Norge. Och det gör jag hemmaplan och allt vad det innebär. Två raka VM-finaler och har ju ett ruskigt självförtroende faktiskt. De tror på det. Lite icke-skandinaviskt där man ändå går för guld hela vägen och har ju inte nått något guld än, men har ju förlorat 2 VM från det klart i och för sig, men är ju ändå kompletta på ett sätt. Och de har ju också, det är ett av de yngsta lagen också i turneringen, har ju grym potential på sikt. Tappar ju kanske den enskilt viktigaste spelaren för något lag, det är ju Bjarte Myrthal, och på planen också. Kanske utanför planen, alltså som ett shit. Och den kan ju vara jobbig, för det är pivotpositionen, ser inte så stark ut. Men har ju fantastiskt mycket bra spelare. Alla vet ju om Sagosen, Jöndal, Johannesson har en grym säsong i år. Röd, samma sak. Och Sullivan och, alltså, har ju ett jäkla härligt lag. Och har ju bestämt sig för att spela världens snabbaste handboll. Och gör ju det också, kanske idag. Med 60 minuters spring. Oavsett egentligen vad jag står på tavlan, så att det där kan vara en final i den gruppen. Kommentar.
Nå, det vi vet då får glida in lite på Frankrike som vi vill att vi gör, så det här innebär ju att båda de två lagen kommer ju inte till mellanrundan, när vi hoppas att Sverige också är med 2 poäng båda två. Det kan de ju inte.
Nej, de inte.
Du tippar du Norge 1, så tippar du att de slår Frankrike i redan.
Ja, men det gör jag. Och då ska de ändå slå ett Frankrike som har en friskare Nicolas Karabatic än på länge. Ser bra ut. Har ju en extremt bra blandning av rutin och ungdom. Karabatic, Igor, Abalo, Sorando, Depanda exempelvis, långt över 30. Man har ju kanske ett par av de mest spännande spelarna i världen med Prandi, Lagarde, Mem, Richardson, Fabregas. Och så har de några emellan där också med Porto och några till. Så att det är ju ett riktigt, riktigt bra lag som Norge ska slå. Och det är jag inte så säker på att de gör. Men saknar ju normal playmaker kanske. Alltså det har de ju alltid gjort, och det gör ju damerna också, även om vi inte ska prata så mycket om damerna, men liksom man har ju inte den traditionen. Man letar med ljus och lykta över en riktig playmaker i Frankrike, och det är väl det enda egentligen. Och lite minus på mål, inte minus, men lite på målvaktssidan också, vad det blir av det. Men det är klart att det är också en final och är också en guldkandidat, såklart.
Saknar Luka Karabatic och Kentin Mahe.
Ja, det gör man ju. Och Mahe är ju en av dem som skulle kunna gått på mitt nio, eller har gjort det. Även om man kanske, ja, är väl någon form av hybridspelare och spelar på vänstersex och mitt nio i många år, inte det. Men de saknar en riktigt bra mitt nio. För att inte, ja, det är klart att Karabatic är en bra mitt nio, men en riktig, alltså en normal skulle de behöva.
Ja, de har ju så mycket högernior, så de får ju skicka in, nu ska vi se, nu kan vi göra bort med här, är det Dicka Mem eller Richardson?
Richardson är det ju i så fall.
Ja, det är det ju,
som de skickar in. Det är det ju, som de gör. Sen har de ju ett, så de har ju, ja, nej, det är väl den positionen som Och det vet jag ju också om att de letar. Alltså då, liksom det är de ju medvetna om och försöker få fram, men har inte fått fram det på många år.
Jag satt lite inför turneringen där. Jag var lite när Flink också frågade Portugal. Om de hade varit i A, B eller C-gruppen, hade inte de kunnat vara en potentiell dark horse? Alltså har inte de potential?
Och... Alltså på alla sätt. Och mycket på grund av att handbollen är på grym uppgång. Alltså det som händer i Porto är ju grymt det de gör där. Alltså har ju också 9 spelare från Porto. Magnus Andersson då. Och har ju för sig några skador på de spelarna som skulle kanske kunna bära Gilberto Montpellier, Da Silva i Porto och så han i, vad heter han? I,
Duarte.
Ja, i Barcelona. Och är lite gröna. Men är ju en extremt tuff grupp. Alltså det är ju bara den här gruppen som har 2 sådana starka lag i samma grupp. Men har ju det här med att kopiera mycket av det som Magnus Andersson gör i Portugal med 7-6. Så har ju en ruskig fysik på spelarna. Spelar ju en otroligt kraftfull handboll. Har målvakt, vad heter han? Också svårt namn. Quintana, tror han heter. Gjort otrolig utveckling. Så att, ja, alltså nästan i alla andra grupper hade de haft chans. Säger jag då.
Ja. Men också, som de kanske ändå lite grann, för de är ju faktiskt som vi nu, lite hypade också. De smyger ju faktiskt inte riktigt bakom. Jag menar, Norge och Frankrike tror jag inte kommer att underskatta dem.
Nej, det är ingen
just för att snacket är liksom igång om Portugal. Så att, som de kanske då faktiskt kan. Det hade ju varit bättre för dem om det hade kommit som en blixt från en klar himmel kanske.
Ja, men det så har de gjort det bra i kvalet. Och sen har ju också Porto vunnit i Kiel. Ja. Eller om de vann hemma, nu ska jag inte säga. De vann i alla fall en av dem och förlorade med den andra i alla fall. Jag tror att de vann i Kiel, det var osagt. Och har ju gjort resultat. Och Magnus Andersson har ju verkligen liksom varit en del av det och lyft de här Porto och varit inne på att ligan har blivit bättre och allt. Och det är bara 4 lag i och för sig. Men det är inte så många lag. Det är inte så många ligor som har 4 lag som är bra. Så att,
och sen har du ju unga generationer. De har gjort så hållit sig framme ju på ungdomsmästerskapen här nu i somras.
Och en bra coach tycker jag. Han var kollega med mig när jag var i Bukarest. Då hade han herrarna och jag och damerna. Vi träffades och drack palinkar på så här. Det gjorde vi inte. Men vi hade... Det gjorde vi säkert. Men också sund, bra idéer. Var jävligt nyfiken. Så där, ville veta liksom. Och duktig. Jag gjorde bra resultat där och gör jättebra resultat här.
Blockar ju från Kuba med. Gör ju Porto och gör det. Eller gör väl de portugisiska klubbarna. Och sen naturaliseras de och går in i landslaget. Kubaner, så att de har ju ett hyfsat upptagningsområde. Så det vet jag inte om de sen blir portugiser, men Magnus Andersson sa ju det att men nu har vi ju, när jag pratar om så här, alla portugisiska klubbar, de här stora, de har ju inte tömt Kuba på profiler, där kan inte, eller talanger, de inte så jättemånga, men nu är de ju i Kap Verde och tittar och i Sydamerika och så här, han nämnde typ så här Colombia eller vad det nu var.
Och det är också det, och också kopplat till att alltså Porto har ju 9 eller 10 spelare med, tror alla mittnio bland annat. De har 2 mittsexer, 2 riktigt bra mittsexer i Salina och Borges exempel. Så de har liksom, de har väldigt mycket, alltså det börjar ju också för att man, ja, det finns ett fundament. Och alltså det finns ju både för- och nackdelar med att många spelare kommer från samma klubb. Men jag tror att Portugals del så är det, och absolut att de skulle kunna skrälla mot Norge, eller alltså på något sätt om någon får gummiarm. Men den är tuff, gruppen, och de är gröna på den här nivån, alltså vad gäller mästerskap. Det får man ju säga.
Man har väl väntat det då på Portugal. Mats Olsson var ju där nere som sportchef och väl förbundskapten och byggde upp det en del, och de tog sig till något mästerskap där, tror jag, i mitten på 00-talet. Så att, och närheten till Spanien och liksom, det finns ju en boll... En bolltradition och så ju. Så att,
ja, det gör det. Men så här bra har de inte varit. Det har de nog aldrig varit, tror jag.
Nej. Och så det som kommer underifrån också. Det känns riktigt kittlande. Och det finns ju pengar i de här fotbollsklubbarna som har sina handbollssektioner. Så.
Ja, det gör det. Och det är ju egentligen de 4. Det är ju Sporting, Benfica, Braga och Porto. Det är alla 4 faktiskt. Som är de som är och räknar med det.
Bosnien, några ord.
Ja, i alla fall Bundesligas bästa målvakt i Boric, det får man ju säga. Men det är väl kanske inte det enda de har såklart. Men i den här konkurrensen så är ju den gruppen alldeles för tuff för dem. Det får man väl säga. Så att de har jag ju som, från mitt tips som klar fyra, det vimlar ju inte direkt av profiler där i Bosnien. Men en väldigt bra målvakt har de.
Ja, de har ju
Bundesligas bästa kanske. Han har ju varit bättre än både Äpplet och Palika.
Och de har ju hans bror också, du vet vad han heter va?
Senjamin, ja. I Nant. Ja. Lätt att glömma, mitt sexa. Ja.
Det är ju kul, Benjamin och Senjamin menar jag. Det var ju...
Det var det. Ja, jag hade inte ens tänkt på det. Var begåvat faktiskt. Alltså den, ja.
Av mig eller föräldrarna?
Ja, nej, ja. Även av dig. Jag tänkte inte ens på det när jag sa Benjamin och Senjamin. Men du hade ju tagit han in. Men han, ja, i Nant. Jag vet inte hur mycket han spelar där. Men de är bröder i alla fall.
Ja, det är på tal om bröder så har de ju Ivan Karadzic. Hans bror är väl i Kroatien va?
Ja, det är han. Och det är ju en okej spelare också. Spelar i Israel tror jag nu, om jag inte missminner mig.
Stämmer.
Maccabi tror jag. Är ju en okej försvarare. Sen har de ju också Mirsad Terzic som spelar i Västbrem som är en... Kanske mer känd för att vara en brutal försvarsspelare idag, men där finns ju erfarenhet. Det är väl de 3-4 som har rejält med erfarenhet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Styrm är foul. Så heter Sveriges nya handbollsmagasin. 120 mastiga sidor med reportage som går på djupet. Från landslagsstjärnorna i de största arenorna till division 4-hjältarna i de slitna gympahallarna. Läs även krönikor som sticker ut och personporträtt med våra största profiler. Teckna din prenumeration på styrmefoul.se så går 10% av kostnaden till valfri svensk handbollsklubb.
Då rullar vi till Malmö, Robin.
Och till grupp E med danskarna då. Ungern, Island och Ryssland. Ja, vi börjar väl med Danmark då.
Jag tror nog att det är Danmarks bästa upplaga genom tiderna. Vill jag nog faktiskt säga att det är framförallt med den 9-meters-uppställningen som de har, eller uppställningen, de 2,5 uppställningar de har med inte så många vänsterhäntare eller krikelökar ända, men det tror jag inte spelar så stor roll för de har spelat så mycket med höger än höger nya, men med Hansen och med Lauge, Damgaard, Olsen, Mensah Holm, alltså det är ju ett
Lasse Andersson,
ja, det var en till. Offensivt otroligt starkt, får jag säga. Hittar väl inte så mycket minus. Det är ju att, okej, en högernia men ändå kan gå brett i perioder, spela kanske en kvart, 20 minuter, ibland ingenting. Man har ändå vänstern som jag tror kan göra det jobbet. Målvakter såklart som är ju i, ja, det är också ett målvaktspar som är ju, ja, Landin kanske bäst av alla. Men jag tycker Äpplet är det kanske inte har varit det så här långt i år. Men de två, Landin och Gren, stora klubbar. Guldfavorit. Kompletta. Och jag tror att alltså en av dem, nu ska jag inte överdriva och säga att det är en av de bästa upplagen. Men det är ju i alla fall att man kan trycka in dem någonstans på kanske de bästa landslagarna genom tiderna i någon form av lista i alla fall.
Så, då, tar de EM-guld så är de regerande världsolympiska och Europamästare. Och ja. Jag har ju bara Frankrike varit på här sidan och väl Norge och Danmark på damsidan tror jag.
Ja, och då är de ju kopplade till den svenska dynastin på 90-talet, den franska och Danmark och tidigare tillbaka till andra stornationer då, som Jugoslavien och annat. Då är de ju det.
Mm.
Kommer säkert att benämnas som ett av de bästa landslagarna genom tiden. Som man kanske ändå är om de tar silver. Men ett grymt lag. Ruskigt lag.
De lider inte så mycket av att... jag vet inte, nu har det varit lite frågetecken på Lauge och Svan. Mm. Men de har så de klarar sig ändå, känns det som.
Svan tror jag är borta.
Från premiären Lauge. Var han väl borta i alla fall?
Ja, från premiären kanske. Jag tror att han var längre borta, men... Nej, ja, alltså på 9 meter så har de så mycket annat. Okej, de har ingen Lauge, de har den bara kanske den spelartypen som är lite mer av en playmaker så, men ja, det kan ju vara minus, men jag tror att de har så väl beställt på något sätt så att.
Ja, men då har de ju på sätt för svar, ja, då har de Hans Lindberg. Han leder väl skytteligan i Bundesliga.
Det gör han.
Ja.
Det gör han.
Det är ju inte som när vi saknar Albin Lagergren och måste skicka ut Linus Andersson. Alla respekt till honom såklart, men det är ingen högernia.
Nej, det är det inte. Rätt.
Och så ett bra 7-6. Icke att få glömma.
Nej, också väldigt bra på att spela med högernia till högernia. Nu kanske folk har, eller folk, men jag vet inte. För att titta lite grann på Norge när de mötte, och de har i alla fall läst in det lite grann. Men det var ju kanske deras största... framgångsformer på något sätt, att Hansen kunde som någon form av smal högernia letade och såg allting och sådär, så att det blev det kanske ingen, det kanske lag förberedde sig på bättre i år, men det kanske är lag som är minst beroende av att ha en vänsterhänt högernia, tror jag då.
Och den kanske är en av de skickligaste coacherna också, får vi lov att säga.
Ja, det får man ju säga, om man vinner och gör resultat så är man ju. Då det är klart att han får ihop det, och han är ju inte rädd av sig direkt heller att testa och prova och ta ut stjärnor och in med nya och ha någon form av skytteltrafik med sina byten och liksom tro på sina grejer och så att han är modig och vass och väldigt mycket i nuet och det sådär. Jag tror inte han hänger upp sig på så mycket på vad som har hänt de senaste 5 åren och bakar in det i sin coaching, utan han är där och då, så att det är vass.
När vi kommer in på det, Per, vem på här sidan då, vem är världens bästa tränare på här sidan just nu? Vem håller du högst?
Ja, det är inte säkert att någon av världens bästa tränare behöver vara i de här landslagarna faktiskt, för att det är något annat att vara förbundskapten. Men om jag själv förändrar din fråga till att vem är de bästa coacherna, så klart att han är en av de bättre. Jag gillar ju Ribera i Spanien, jag tycker han är jättevass. Jag tycker att Berge gör det jättebra i Norge med det han har, och ja, sen är det vissa som är profillösa och vissa som man inte märker så mycket och ibland undrar över, men jag tycker att de här tränarna som vi nämnde här, de gör oftast liksom rätt saker som man själv tycker är rätt, men det utgår man ifrån vad man själv kanske hade gjort om man sitter med de ögonen när man tittar på matcherna. Ibland gör man ju inte det. Ibland tittar man ju bara, men jag tycker Ribera och Jakobsen är två av mina favoriter bland matchcoacher.
Har du någon på klubbsidan alltså, som inte är med i EM eller har ett landslag? Alltså, nej. Nej, jag trodde du hade någon sån här för att du ville gå utanför landslaget.
Ja, nej, det jag ville göra egentligen, det var att tränare och coach, jag tror att det är mycket, mycket mer värdefullt att vara en bra coach om du har ett landslag, i och med att du har så få dagar och där kanske du kan kanske inte påverka så extremt mycket som du kan göra som du har om du har klubblag. Så där det, och jag tror att det är mer i klubblagen som jag tror att tränings, så att säga, skills, ja, träningskompetensen och det är viktigare. På landslag är det viktigt att här och då pang in en vecka, köra 4-5 träningar, sen är det färdigt och sen får du vänta 3 månader. Det är ju bland annat den sitsen som jag sitter i, och den är ju ganska besvärlig ibland för det blir inte så mycket träning, alltså det blir väldigt intensiva perioder och där du måste bara, det byggs mot liksom, få ihop laget och så ska du spela så att
få spelarna på riska.
Ja, och lite så att de ska må bra också, att de ska komma från kanske tuffa miljöer och så ska de liksom få lite, ja, det ska vara lite öppnare kanske, de ska må bra och de ska skratta lite och så liksom, eller skratta behöver man inte göra alltid, men ja, du får med den. Men det här med bästa, så jag tror det är skillnad på om man ska välja, även om jag inte har liksom 3-4 namn och drar ur hatten nu direkt som klubbtränare, men om vi håller oss till mästerskapet och coacher, så är det väl Ribera och Jakobsen är väl mina favoriter så snabbt tänkbara.
Tvåa bakom Danmark då, vad har vi då?
Jag tror att alla de tre lagen har chans. Jag har valt Island. Har ju ett gäng spetsspelare fortfarande och oftast ganska bra tidigt i turneringarna. Når sällan någonstans längre, men gör ofta bra gruppspel. Minus är ju alltid målvaktssidan. Det är ju han med parsfrisyr, vad heter han? Björgvin heter han, Gustafsson. Mm. Som också kan stänga. Har ju en extrem supertalang, kan man säga extrem supertalang, det kan man inte säga, men har en väldigt stor talang i Trastason, kanske en av världens största talanger just nu. Jag vet inte hur mycket han kommer att och så säga kunna, eller ja, hur mycket jag spelar får han ju givetvis göra, men är extrem talang, väldigt intressant spelare.
En 18-årig mittnia, va?
Ja. Tonåring. I alla fall. Ungern, ja, tungt återbud på Lekai som jag gillar ju. Ser ju kanske inte alltid ut som en handbollsspelare, men man har ju ruskiga kvaliteter. Det är tufft för dem. Ett lag som kan slå alla när som helst, men sällan står distansen ut, men kan mycket väl gå vidare. Ryssland i den gruppen också, har inte tagit medalj på 16 år och jag tycker bara de blir sämre och sämre på landslagsnivån, ska vara ärlig. Och där är det en, har ju egentligen ingenting med det här att göra, men Kucharov är ju coach för Ryssland. Och i perioden 2001-2006 så var han i All-Star Team 7 gånger av 7 i EM och VM. Lite kuriosa bara. Sen vet inte jag hur bra han är som tränare, men jag tycker att Ryssland inte ser speciellt bra ut i år heller. Men kan i den här gruppen ändå ta en andra plats. Det kan de göra. Med Diborov och Atman och några till och sådär. Men ja. Jämn grupp på det sättet att 2, 3, 4 kan egentligen vara i vilken ordning som helst. Men jag väljer Island.
Mm. Och så kommer vi till Sveriges grupp. Sverige, Schweiz, Slovenien och Polen.
Sverige som etta, men med en urstark utmanare i Slovenien, tycker jag. Jag tycker Sverige med det som händer kommer hända i Skandinavium och allt det där och hur man gillar att spela där och Göteborgspubliken och allting är ju ett jätteplus såklart. Målvakterna är ju extremt central och är ju det bästa paret efter Landin-Gren, tycker jag. Och att man kan få ihop det som lag då. Sen är man ju lite för tunna kanske på höger nio. Det är klart att nu handlar det oerhört mycket om Albin Lagergren liksom, och när kommer han till? Ja, det är klart att han är viktig, men den är ju ändå tunn. Höger nio positionen. Kantpositionerna också frågetecken. Pellas kanske först, mitt första val där, ung, gjort det bra i träningsmatcherna. Tolbring kommer ju inte med världens bästa självförtroende, är ju en bra kantspelare, men får ju knappt spela. Andra sidan Daniel Pettersson har varit jättebra nu, men det ska också göras i ett EM och det är lite debut och så, och Krins supertalang med svenska mått där också. Det är liksom det är mycket som ska ersättas där med Ekberg och Zachrisson och så vidare. Så att det finns ju också en hel del så att säga, frågetecken som jag hoppas ska rättas ut. Men försvaret med målvakt måste vara i toppklass. Jag tror att det är alltid så i Sverige. Det har väl varit så de senaste 30 åren. Men i år är det ju... I år utan bra målvakter så tror jag inte man kommer så långt.
Och jag var inne på den här, skrev jag igår efter genrepet mot Egypten där, att de måste målvakt försvarsspel såklart, men att få igång det här kontringsspelet som vi hade i VM 17 och kanske ja, lite i EM 18, alltså det har ju nästan tappat det på något vis.
Ja, det behöver man, och det är klart att det får man ju såklart med helt annat sätt med Albin. Kan man ha Jim bakåt och kunna ha honom som vänster på kanske i perioder, så blir det lättare. Kan man ha en Kim Ekdahl också som kan komma där som en riktig jävla murbräcka. Så, men det är också hur man formerar laget. Alltså han vill göra, han måste göra byten. Alltså Darry måste spela. Okej, nu var Darry jättebra igår. Och då kanske Darry måste få spela mer. framåt för att man ska slippa det bytet. Men då vill man ändå ha bytet med Nilsen, för att liksom Nilsen och Darj, det är inget som, det är det bästa.
Mm.
Så det blir hela tiden en, liksom en, kan jag tänka mig, i Christians värderingar, vad är det vi värderar nu, och kanske kunna hitta då, om det är kontering och vi känner att vi har målvakten, och kanske spela med en annan treuppställning då än Darj, och ni ska kanske spela utan byten och sådär. Så att ja, jag förstår hur han, eller jag förstår, jag har ingen aning om han tänker, men hade jag själv haft Sverige så hade jag liksom brottats med de här frågeställningarna, Jim eller inte bak, och Jim kanske, det är ju inte den bästa vänsterfåran han har, andra, han har bättre alternativ där. Vågar man spela utan och ha Darj Nilsen i mitten för att få en kontring och så vidare. Ja, så det är klart att det hänger ju ihop med det du sa nu med kontring.
Mm.
Det är där man tycker de senaste åren, att det är där de har gått bort så här lite i Sverige. Det har varit, man har tappat liksom hela kontringen med när Jim inte spelar bra, ska han in. Alltså hela uppspelsfasen har liksom slöats ner på grund av det. Jag hoppas han kör liksom så mycket han kan med bara ett byte i alla fall.
Ja, för Jim spelade ju bakåt VM-17, och jag vet att många tvivlade, men det gick ju ganska bra. Och då fick de också till de här kontringarna. Men ja. Det är han ju helt inne på att ta ut Jim så fort det går. Och,
ja.
Tog med detta lite för slitage på Gottfridsson också. Ja, vi såg ju vad som hände när han gick sönder sist. Ja. Mm.
Det är också man värderar kontring. Om vi ska prata lite kontringsspel, det kan ju vara intressant. Så är det ju så här att okej, någonting som händer direkt vid ett tekniskt fel av motstånd. Då har man ju Kante, Tolbring, Pettersson, pang, färdigt. Men sen om man vill ha den här liksom direkta andra vågen, som vi kallar det, alltså i handbollen, då är det ju mycket lättare att ha spelare på plats redan. Annars tappar man den, för att Darj är ju så programmerad, han springer ju rätt ut och byter för att han har det uppdraget, och han har säkert den ordning att du ska göra det. Och då tappar man ju det trycket. Sen kan man ju komma in med Jim och så bygga en förlängd kontring, men utan överraskningsmoment. Och jag tror att det kanske är det som Sverige skulle behöva, det här med att driva direkt på den bollen på andra vågen med Jim och kanske med Kim Ekdal och Albi, liksom, när det kommer liksom ett ja, det här direkta trycket med Albin som är ruskigt bra brett i banan och Kim som är ju ruskigt bra en mot en exempelvis då. Och det är väl Henningsson också, men har ju inte den liksom. Henningsson är en bra kontringsspelare, det är han, absolut. Men med Kim Hardu, kan han hålla sig brett mot sin tvåa där, så är ju han kanske totalt sett en bättre kontringsspelare, min uppfattning.
Mm. Vi har ju varit inne på det, jag och Robin, tidigare där i samband med truppen tycks ut. Vad säger du, Per? Vem tror du, eller vem saknar du mest av Zachrisson, Ekberg och Kim Andersson? Eller vem tror du att du kommer sakna? Eller vem kommer Sverige att sakna mest?
Alltså, ja, bra fråga. Kim Andersson nu när det är som det är, kanske då med Albin, jag vet inte hur den skalan ser ut. Jag har faktiskt ingen aning om det, men jag vet bara att han inte har varit med nu. Så är det väl där som jag hade valt Kim. Sen med Ekberg, med den enorma erfarenheten han har och ändå inte var, nu ska jag inte kalla Kim för lastgammal, det ska jag absolut inte göra, men alltså med det, och vara så i det fortfarande i Tyskland, så är med en frisk Albin så hade jag nog saknat Ekberg mest, men nu säger jag nog Kim då.
Och vi saknar nästan Zachrisson mest, för han känns som en så här lösning både på höger 6 och höger 9 och matchvinnare och lite så. Jag tror nog Walter Krins kan bli en Zachrisson i den bemärkelsen framöver.
Hoppas det.
Det tog ju några år innan Zachrisson var delanslaget, från att han började komma med.
Och utifrån det som du nämnde nu så är ju det en ytterligare variabel. Så det var en väldigt mångfacetterad fråga, eller om det finns många svar på den frågan. Och det med Zachrisson också, som kan vara hjälpgumma höger nio, som kan den här vinnarskallen som kan dra ett avstämt när ingen fattar att en människa i handbollsvärlden kan göra det och så vidare. Det är också saker som man... Men Kim är också härlig i kontringen, om vi pratar kontring förut. Jag tror att man tappar det också, hans driv där, hans liksom att se hela planen. Det är ju...
Ja.
Även om inte han är lika bra som Hansen längre, eller kanske aldrig har varit, så har han också den här förmågan att se hela planen och så. Och han har ju också varit ensam tillsammans med Kim, Jim har ju också den, Jim Gottsson har också den uppfattningen att se allting. Så att det är klart att där har du... Så det är ju tuffa spelare att tappa, alltså de tre. Det är ju skit rent ut sagt, om man är förbundskapten, att tappa de tre.
Verkligen. Ja, men du håller du Sverige, tror du Sverige vinner gruppen?
Ja, det tror jag.
Mm.
Och då har du redan varit inne på
vem? Ja, Slovenien, två. Och varför det? Jo, för att de har en grym talangfabrik. Spottar fram kanske lite för mycket mitt nio faktiskt. De skulle försöka spotta fram lite annat också, men en jättefin åldersstruktur. Spelar en ruskigt visuellt fin handboll tycker jag. Har också gedigna försvarsspelare som inte alltid de här visuellt spelande lagarna har, alltså de här jättarna där med Blagotinček och så vidare, och har en väldigt bra balans i laget med åldersstruktur och allting, och har ju några fantastiska spelare också. Också äldre spelare, Katicnik kanske inte på väg ner, men Dolonets i Barcelona och högersexer som är i Margos och Blank som är ju i stora klubbar, och det här har du verkligen spelare som spelar i stora klubbar dessutom.
Mm. Mm.
Och mittniorna är ju en historia för sig med Bombarts och Saravets och vet jag inte hur bra han är i Nant, men har ju ett överflöd av mittnior. Och jag tycker bara
Skube där, ja. Ja, det är två Skube och en Skube av dem också, ja. Kom väl inte med, tror jag.
Det är många bra spelare. Tycker väl de är lite grann, om man kan säga, herrarnas Holland och lite grann. Det är utifrån vad man gillar i sätt att titta på, som ändå liksom är... Man kan ju tycka att lagspelare är vackert och kul och så, men alltså Slovenien på här sidan och Holland på damerna kan ju verkligen liksom också göra en riktigt bra prestation med att spela en fin handboll.
Mm. Men lite svårt på målvaktssidan.
Vad sa du?
Lite svårt på målvaktssidan.
Ja, det tycker jag. Att det är väl det som är... De har ju haft några av de här äldre som har slutat nu, men det är väl kanske, jag vet inte vem det är som ska stå där faktiskt. Om det är Kasselit kanske, jag vet inte vem det är. Nej, det är rätt.
De har ju många älskvärda spelare i Slovenien. Vem är din favoritspelare?
Sorman. Han är ju assistent nu. Nej, men jag gillar ju... Jag är inte uppvuxen, kan säga, med Kavtitis. Men när jag hade den 82-generationen med Kim Andersson, och när vi tog VM-guld, så var ju Gagic med där. Och även han och Kavtitis, han är 2 år yngre. Även Korslina var med, men han är inte med längre. Men de har ju följt som de var liksom unga. Sen är ju Bombarts är ju en grym spelare faktiskt. Det var många på en gång där. Men det är många gillare. Sen gillar jag också att de har försvarare. Alltså de har ändå också försvarsspelare, väldigt utpräglade. Som inte är så vackert, men jag är ganska defensivt orienterad också i mitt sätt. Så jag gillar ju det med. Och sen på sättet de spelar med tempoväxlingar och kunna styra och bestämma tempo och så vidare. Nu vet jag inte vad Jobbo kommer göra för förändringar. Men alltså det som ligger i landets DNA sedan många, många år med framförallt vad de producerar från Sälje, Pivar och Lasko är ju imponerande faktiskt också från ett litet land. Att få fram så mycket spelare som de har fått.
Mm.
Till Dolon, så stora klubbar. Dolonets är ingen du...
Jo, nej, det gjorde jag inte. Men jag tog ju många andra. Men hans halvdistansspel, lite skytte men också utsida. Kunna driva tempo en mot en och även komma in i banan. Och... De har ju fina typer för att spela en handboll. De gör det givetvis därför de gör det också. Man har ju väldigt mycket halvdistansspelare. Kanske skulle behöva någon riktig dyngskytt kanske.
Mm.
Han från Seged är väl kanske det då. Den andra är bra. Men sådär. De är väl ju två... Kanske inte tillräckligt bra, men
var det,
har faktiskt lite skytte, ja.
Var det bra eller dåligt för Slovenien att de anställde Vranjes?
Nej, det var väl det. Ja, det var bra, han kan språket. Förmodar jag att han kan kommunicera, har varit i Östeuropa förut. Länge sedan var i Serbien en kort period, men varit i Ungern annan. Kan mentaliteten lite, även om kanske den slovenska mentaliteten är mer lik kanske Österrike i Sverige, men liksom är ju från den regionen, eller ja, och ja, säger man, har ju Ano, eller ja, han är ju
serbiska föräldrar,
ja. Och på det sättet så det är ganska viktigt att veta kultur, alltså mentaliteten för att komma in i någonting snabbt också, så att det tror jag väl var bra.
Mm.
Men vad vet jag.
Jag tänker, alltså det blir ju avgörande såklart. För, med tanke på vad som väntar sen så måste ju Sverige slå Slovenien. Och nu ska jag inte måla fan på väggen, men vad fan, förlorar Sverige mot Slovenien på, så kan ju nästan i praktiken Sveriges EM ta slut på söndag. Hemska tanke, så ska vi inte tänka. Men i realiteten är det ju så nästan. För att gå vidare med 0 poäng och sen ha
den är jättetuff. Och jag vill verkligen varna för att det där blir en riktigt tuff match för Sverige. Alltså på alla sätt att den blir.
Det har varit fint att börja mot Polen istället. Jag vet att landslaget, när man pratar lite med spelarna, de fuktar lite Schweiz och 7-6 och Anders Schmidt och just premiär, rätt många oerfarna spelare, 12 000 höga förväntningar. Det fredag söndag här blir såklart avgörande, men det känns som att det har varit gött med starta mot Polen och så kört över dem med 10 bollar.
Ja, så kan det säkert vara. Sen tycker jag ju det är handbollsromantiskt, så är det ju fantastiskt att man äntligen får se Andy Smith spela i ett mästerskap. Det är inte så ofta man får göra det. Men samtidigt så är han ju faktiskt ganska ensam om att hålla en, ja, ensam, han kanske håller sin egen nivå nästan som mittnia, men han är ju, det är ju liksom ett Schweiz ska ju inte Sverige darra för, även om man förmodligen kommer att spela en hel 7-6. Så ska man komma någonstans i Sverige, såklart att man ska ställa av Schweiz, även om det kan vara besvärligt i en inledningsmatch. Men alltså det är ju med länder som har såna här superstjärnor som Hansen, Smith eller Niago i Rumänien på damsidan etc. Alltså det är alltid farligt, för att de gör ju sin omgivning så fantastiskt mycket bättre. Och om de spelar 7-6 där han har bollkontakt varannan gång bollen spelas, så klart att det kan vara lurigt. Men samtidigt så är det ju upp till, det är väldigt svårt att spela 7-6 i långa perioder också. Ja. Det är det.
Och de är ju förberedda på det, Sverige. De vet ju vad som
kommer. Ja, det hoppas man ju. Ja. Men trea då på Schweiz. Fyra, ni var inne på Polen. Det är ingen som tror på dem. Och det är också den sämsta upplagan i mannaminne, jag håller på att säga. Alla gamla hjältar är borta och har ju faktiskt gjort hysteriskt dåliga resultat och kom ju med nästan på nåder här till det här EM:et på grund av att det var 24 lag. Men så bra som Polen har varit under så lång tid, så har de ju faktiskt inget kvar av det. Och blir ju förmodad stag på så här, skulle jag tro.
Då har vi alla grupperna klara. Och så går vi vidare till mellanrundan.
Ja, grupp 1 då. Och om jag då har haft rätt för mig, så blir det alltså Kroatien, Belarus, Österrike och Makedonien, va?
Spanien, Tyskland. Ja, nej, jag tror på Spanien. Jag tror att jag tycker att de är bäst på den sidan. En ganska svag sida. Jämförelsevis väldigt svag sida. Mot den andra sidan som kommer in på sen. Spanien 1. Kroatien 2. Utmanas nog till slut ändå av Tyskland. Även om jag tror att Vitryssland kanske vinner, så tror jag ändå på något sätt. Jag vet inte hur jag får ihop det tipset. Men jag tror ändå Spanien, Kroatien. Tyskland 3, Vitryssland 4. Österrike, Makedonien tror jag inte står distansen ut. Jag tror vare sig Vitryssland, Österrike eller Makedonien står distansen ut. Men jag har Vitryssland 4, Österrike 5. Nordmakedonien 6.
Och så har vi grupp 2.
Grupp 2 är ju så som det ser ut, kan ju bli något, en av de bästa main rounds som har spelats kanske. Danmark 1. Och sen då Norge 2, utan egentligen ha fog för det kanske, men det är väl att jag tror att de slår Frankrike i första, och då ska de ändå peta undan Sverige och Frankrike, och där Frankrike blir 3, Sverige 4. Och där har Slovenien som 5 efter alla de, säger jag, ord vi har sagt om dem. Island, om det nu blir Island, eller det laget som kommer där, Island, Ungern eller Ryssland kommer sist där. Men Slovenien, ett bra mästerskap kan ju också röra runt i den gruppen på många sätt, som också kan vara bra för Sverige såklart. Det kan också bli ett sånt mästerskap där man kanske tål lite förluster för att alla står alla. Så var det väl för 2 år sedan när de tog silver? Är det 2 år sedan?
Ja, 2 år sedan. Ja. Ja, Sverige vann väl hälften av matchen, vann 4 av 8
Ja, matcher. Men det här blir, kan ju också bli, det, så blir det ju en main round där det är, om det är 5 bra lag i en main round så kan man ju, då är det enda gången det kan bli så. Mm. Det kan ju exempelvis aldrig, tror jag, bli så i den första main round, att alla slår alla. Men i main round 2 är det ju ändå 5 lag där rimligen alla kan slå alla utan att man behöver stå efteråt som ett fiollåda i ansiktet och tycka att vad hände här? Så att, ja, det är så tror jag.
Det ger då semifinalerna?
Spanien-Norge. Mm. Och där vinner Spanien. Och så blir det Kroatien-Danmark. Lite på decenniehistorik med Kroatien. Att de ändå trotsar sig dit. Där vinner Danmark. Och då blir det en final mellan Spanien och Danmark. Mm. Och den vinner Danmark. Och sen vinner Norge bronset mot Kroatien, och det var ju egentligen på den platsen som jag hade Sverige från början, som jag också skickat in till dig, med att jag är med i en expertpanel. Ja. Men när jag satte mig ner och bara tittade rent utan hjärta, alla ville ju ha medalj och det ville jag också, för jag är ju svensk och jag hade unnat om det, alla de där, så tror jag faktiskt att det blir så att Tyskland möter Frankrike i 56:e och Frankrike vinner den, och Sverige spelar 7:e-8:e. Känns ju jäkligt tråkigt, men jag tror Sverige blir 7:a då. Mm. Att jag kan vara med och dämpa förväntningarna lite. Men det kan vara så att de drar det kortaste strået där i den gruppen.
Och de kan ju faktiskt bli 7:a utan att egentligen göra ett dåligt mästerskap.
Ja, det...
Eller vad man nu ska, men jag tänker då prestation. Då, säg, du har ju utgått från att man förlorar ju mot Norge och Danmark och Frankrike, och det är ju ingen skam att göra. Det var ju ettan, tvåan, trean i VM.
De kan väl till och med vinna en av de matcherna.
Ja, liksom. Och ändå, alltså jag tycker det, kan man ta sig till 56:e och jag menar, ja, och kan tycka att alla kan vara besvikna, vi tog inte medalj, men alltså de möter, vi pratar om Danmark förut, och då vinner de nu så de tagit alla 3 matcher. Men man pratar om Frankrike som hade den titeln förut med att man hade EM, VM och OS. Och så har man Norge som har haft 2 VM-finaler. Sverige har haft en EM-final. Har de haft. Och gjorde ju skapligt i Qatar också. Jag är inte så dumt nu sist heller kanske. Men
gjorde skapligt i Frankrike menar du? Mm, 2017.
Ja, det gjorde de. Jättefin match där i kvarten var det väl mot Frankrike. Men i jämförelse med de 3 lagarna då, som vi pratade om, så har de ju inte de meriterna. Det har de inte.
Nej.
Och de har inte
det laget heller. Och inte laget på papper. Sen är det ju inte alltid laget på papper eller klubbar som jag har varit inne på som avgör. Det har de ju inte heller. Men för att värdera någonstans och även bygga in hemmaplan. Men då har jag ändå byggt in hemmaplan med Danmark i Malmö. Mycket danska, Norge där, så pang, okej, kommer dit. Så det är klart att det är inte en sån här 100% hemmaplansfördel som man kanske har normalt sett om man har ett eget mästerskap och inte delar det med 3 andra länder. Eller med
det är
två
det
länder.
Som är så huvudlöst. Liksom, ju mer man tänker på det, ju mer stör jag mig på det.
Ja, att de valde att sätta Danmark. Man får ju välja med en nation. Det där har vi ju skrivit om både jag och Robin nu. Men att man väljer, man får ju ta med, alltså ett värdland får ju bestämma vad ett annat landslag också ska spela. Och så placerar man dem i Malmö. Hela vägen. Det är ju lite att skjuta sig själv i foten. Men det kommersiella gick före det sportsliga.
Det gjorde ju, och sen hade man ju också otur kan man väl säga då, att Frankrike hamnat på den sidan och att Slovenien hamnat på den sidan. Ja, det kanske Kroatien kan ha hamnat där, det var lite lättare. Spanien kanske inte, men liksom Frankrike ändå Frankrike. Så man har ju liksom, man har valt att göra så, som väl inte värdera på något. Det är klart att det är både kommersiella och sportliga intressen, men man har också lite oflytt att det också puttade över. Ja, det kunde väl varit Vitryssland som hamnade där då istället för Slovenien, eller vad vet jag. Men liksom, nu blir det ju Frankrike och Slovenien hamnar ju där också.
Så det sägs det att, jag kan inte turna i det för det är många år sedan nu, men att någon struktur kring sattes ju tydligen redan. De fick väl det här mästerskapet 2014 eller någonting sånt. Ja. Och att då Norge skulle vara på den halvan, jag vet inte, det var en förbundshöjdare som sa till mig att, och jag tror att det var anonymt, det var för off the record då, så jag ska inte säga vem det var, men att då visste man ju inte att Norge skulle bli så bra. Sen om det beslutet var liksom hugget i sten redan då, det vet jag inte. Men det är också lite otur om man ska säga.
Men det blir det ju. Men det blir
om du var tvungen att spikas redan då så är det väl lite otur att Norge sen har gått som tåget.
Men det blir ju också en del... Alltså, jag är ju kraftigt emot att mästerskap ska vara på tre länder. Sen har jag ju såklart... Kan jag förstå att det kanske krävs för att göra det och så vidare. Men det blir ju också en oerhörd massa kompromisser om det är tre lag som ska, eller tre länder som ska arrangera. Även om nu ligger Sverige nära Danmark. Men liksom det blir för mycket. Alltså de ska vara där och de ska vara där. Så även på damsidan också. Och kommer att bli så också när det är liksom delade, inte nu i Japan men med andra mästerskap liksom, där det nu blir delat Danmark-Norge och så vidare, då är det redan bestämt att den hamnar där, så blir det.
Men det är liksom ingen lottning utan det bara bestäms vilka lag som ska spela.
Vi hade så i Tysklands VM också eller Frankrike VM också nu och även i Tyskland vi har VM med Montenegro. Det är liksom det, du vet att du kan aldrig få möta dem för att de ska vara där, de här, alltså det. Det är också hur långt man kan dra det kommersiella. Kanske utan att göra en jämförelse med att Sverige valde som de gjorde. För det är klart att vad annars skulle de ha gjort då? Men jag är emot att det inte är. Alltså, det borde i någon ända ändå vara så långt som så mycket som möjligt en fri lottning. Eller fri lottning, men utifrån i alla fall. Det är för mycket sådana här lösningar tycker jag.
Men så Robbie var inne på att men de kunde ju låt Danmark, okej, att Danmark spelar i Malmö, men låt dem spela första gruppspelet där då. Och sen så flyttar man dem till Göteborg. Danskarna lät Sverige spela i VM i fjol, gruppspelet i Köpenhamn, och sen bussade man dem till så långt ifrån Sverige det går att komma i Danmark nästan, till Herning, och så var det bara ut på läktarna.
Ja.
Och hade man inte velat spela alla sju gruppspelet i Skandinavien så hade man väl fått Sverige kunnat inleda sitt första gruppspel i någon annan.
Ja, det fanns det.
Ja, varför inte?
Ja, men jag menar det.
Men det finns ju många arenor nu efter tiden som...
Ja, det är ju tufft i alla fall kan man säga att Sverige har ju en tuff serie. Samtidigt så hade man ju VM mycket, alltså om ni kommer ihåg, som inte säkert ni gör, men hur det såg ut i VM förra året. Så var ju Sverige på den sidan som det nästan var omöjligt att komma sämre än femma, sexa liksom.
Ja.
Precis som det kanske är som i år då med den här sidan med Spanien, Kroatien där vi pratar om utmanaren, Tyskland kanske då, sen kommer Vitryssland som fyra. Så att det är att man har ju också varit på den sidan när Danmark arrangeras, så var man ju också liksom på en sida som var, även om man slogs med Danmark och Norge så var ju liksom det ändå...
Det räckte att vinna en av de matcherna ju.
Ja.
Nu kanske det inte räcker att besegra båda ens.
Nej.
Ja, Danmark mästare alltså. Jag tror med, vad hade jag Flink? Hade inte jag sjöa Sverige också i ditt tips?
Det hade du. Jag ska ha det här. Och jajamän Robin.
Vad har du då?
Jag är inte riktigt klar ännu där.
Att du är inte klar? Eller du har ju...
Nej, men jag är inte med i expertpanelen.
Nähä.
Men jag ska tippa så också.
Ja. Du tänkte alla har ju på vad alla andra tippar.
Alla har ju ändå lämnat nu. Alltså, tänkte att...
Ja, men jag är inte med i panelen.
Nej, men du är ju med i andra sammanhang.
Jag tror på... jag blev lite osäker för jag har drivit lite fram och tillbaka. Så därför blir jag lite... Jag har Danmark-Spanien i final, det vet jag. Men vad jag har Sverige... Jag tror faktiskt jag har haft in dem där uppe på semifinal. Men egentligen tvivlar jag ju rätt så starkt på det. Så jag måste bara gå tillbaka och se vad jag har skrivit. Eller vad jag kommer att skriva.
Ja, det är väl lika bra.
Jag tror ju inte att Sverige går till semifinal igen. Men hjärtat såklart kan man ju se dem i semifinal inte längre. Så.
Ja, det är tufft. Det är en tuff väg. Mm. Det är en fruktansvärt bra prestation om de skulle göra det. Får se.
Och innan vi avslutar så får vi inte glömma Kagans buss Flink som nu börjar dra ihop sig på allvar.
Ja, nu börjar väl så att bussen rullar va?
Ja, den gör den ju, det är ju matcher i Malmö så det är ju en vecka till. Men sen man har ju lite tid på sig. Sen är det ju då Stockholm då framförallt som som hägar finalhelgen. Kagansbuss.se, där finns all info om både bussresa, var man hoppar på och var man hoppar av, och framförallt då hotellvistelse och biljetterna. Kategori 2, bra platser.
Jag vet inte, kan man se Kagans gröna julkostym på sajten, tror jag?
Alltså man kan ju framförallt ja, det vet inte på sajten. Jo, det tror jag faktiskt man kunde se på sajten. Vi slår där att någon bild eller videoklipp. Annars finns det ju sociala medier. Väldigt tjusig.
Ja. Svårt att inte älska Kagan där.
Så surfa in där. Så drar EM igång nu.
Nu tar vi en runda av detta då och tackar lyssnarna, och så kör vi ju om en vecka igen, du och jag, Robin.
Jajamän.
Då har vi ju faktiskt klarat av gruppspelet och står väl för en mellanrunda om jag räknar rätt på dagarna här.
Ja.
Hoppas vi står för med en svensk mellanrunda, men det ska väl inte vara något problem. Och vi hoppas på 2 poäng, men jag håller med här om varning för Slovenien, för att ju mer man tittar på laget så är det väl på målvaktssidan där kanske, annars så har de ju på pappret ett bättre lag nästan. Men de har ju också en förbundskapten som har jobbat i 9 dagar med dem bara. Så.
Ja, men det kan vara positivt.
Ja.
Också, faktiskt.
Nu har Per redan gått ut på balkongen här, låter det som.
Ja, faktiskt gjort. På terrassen kanske är med.
Oj, ja. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka.
Tack. Det gör vi.
Hej. Tack så mycket. Hej.